Välkommen till Föreningspodden. Mitt namn är Emelie Renholm och jag arbetar i Newbodys styrelse. Vanligtvis har jag med mig Carl Fager som är styrelsens ordförande, men idag har vi toppat laget med marknadschef på Newbody, Freddy Renholm.
Hej, hej.
Vad är din relation till föreningslivet, Freddy?
Föreningslivet har alltid varit en stor del av mitt liv. Framförallt som yngre. Mycket fotboll, golf, badminton, allt möjligt. Så att en stor del av min uppväxt har fokuserat på föreningslivet.
Och idag jobbar du med föreningslivets frågor.
Ja.
Mm. Och vi har fått den stora lyxen här på Newbody att få en ny roomie. Kan man säga, vi har fått en rumskompis. Rudy Alvarado. Ungdomsfotboll.se har flyttat in i våra lokaler och vi är så glada för det.
Vad kul. Det känns riktigt kul att vara här och få sitta här i era lokaler. Det är riktigt häftigt.
Och vi är också väldigt glada över att du ville ta dig tid och prata lite grann om hur det står till med ungdomsfotbollen idag. Och du driver då ungdomsfotboll.se som är en blogg om just ungdomsfotboll. Men på Instagram har du 19 000 följare. Så det är ett ganska stort konto.
Mm.
Hur många är inne och läser bloggen?
Ja, bloggen växer ju för varje dag. Jag har idag runt 15, 18 till 25 000 unika läsare i veckan. Sen varierar det självklart beroende på vilken period under säsongen som vi befinner oss i. Och sen jobbar jag självklart med sociala medier som alla gör numera. Där Instagram och även Facebook är väldigt stora.
Och vad är din relation till föreningslivet?
Jag älskar föreningslivet, har alltid gjort det. Jag har liksom blivit upplärd, jag har spelat fotboll hela mitt liv, även handboll. Blivit upplärd att man ska engagera sig och de viktiga frågorna i föreningslivet. Så att idag, min moderklubb är Hisings Backa, så jag har svårt att släppa den. Liksom. Så att jag är med som damansvarig för damerna självklart. Men även engagerat mig i min dotters och min pojks förening nu. När man blir förälder har man liksom längtat efter att få stå i kiosken eller bli ledare. Så att nu är jag där. Så att nu börjar en ny resa.
Och vad är det för idrotter som dina barn intresserar sig för?
Just nu är det mycket fotboll då, självklart. Men även tennis. Så att vi är med i båda delarna där. Sen lär det bli fler idrotter framöver.
Men hur kommer det sig att du startade bloggen?
Alltså, jag har alltid varit nyfiken för det här med nya medier. När jag pluggade gymnasiet så pluggade jag medieprogrammet. Och det var väl då det startade den nyfikenheten på blogg. Så jag har väl alltid haft blogg sedan gymnasietiden. Sen har det varit i olika former. Sen har jag liksom varit tränare och engagerat mig i föreningslivet och jag startade väl bloggen för 9 år sedan och det startade med att jag började följa mina gamla spelare som jag hade tränat och skrev om detta. Och märkte just då att inläggen, alltså fotbollsinläggen, det var ju de som drev trafik. Allt annat än att dricka kaffe på stan var ju totalt oviktigt liksom. Och på den vägen är det liksom, det är så det har vuxit fram. En ganska rolig resa. Det har varit liksom en hobby som har blivit mitt jobb idag. Och allt som liksom, vad det innebär liksom, och starta bolag och allt det där. Så det har varit en häftig resa.
Men vilka är det som läser? Är det andra ungdomar som inspireras av de du skriver om? Eller är det vuxna som är intresserade av föreningslivet? Eller vem är målgruppen?
Målgruppen är ungdomar mellan 13 till 17 år. Sen är det mycket yngre som läser och äldre som läser självklart. Men sen tror jag också, eller jag vet att det är många ledare och föreningsmänniskor liksom som läser och även föräldrar och självklart. Så att det är en ganska bred målgrupp även om fokusgruppen är 13-17-åringar.
Mm. I vilken form får du feedback från dina läsare?
Får väldigt mycket kommentarer på sociala medier. Får även mail från ledare då, eftersom det känns som att det är där de äldre sitter på mail och de andra medierna. Liksom. Inte så mycket brev i posten längre men mycket
ett annat fax kanske.
Ja, det har jag inte glömt av. Faxen. Nej, inga fax. Men mycket kommentarer på sociala medier självklart. Eftersom alla sitter där just nu.
Vad är det som engagerar mest?
När det gäller ungdomar så är de bara väldigt tacksamma för att läsa om sig själva. Får läsa matchrapporter och vad jag tycker och inte tycker. Liksom. Ledarna är oftast väldigt tacksamma också självklart. Men det kan vara lite större frågor. Det kan vara tips på andra matcher eller liksom förklara sig. Jag säger inte att jag har rätt liksom, utan det blir sköna diskussioner. Så att det är väldigt bra respons.
Och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig när du arbetar med bloggen och dina sociala medier? Hur jobbar du ute på fältet?
Ja, alltså fokus är att se så mycket matcher som möjligt. Sen självklart eftersom detta har blivit mitt heltidsjobb nu så blir det mycket dagtid framför datorn där jag sitter och förbereder inlägg, sitter och förbereder liksom vilka turneringar jag ska åka på. Det blir lite annat nu när man ändå jobbar med det heltid och har bolag. Det är andra frågor, jag sitter med fakturor och sånt. Det är inte det jag hade tänkt mig från början liksom. Men det är mycket fotboll, det är mycket matcher. Och jag tror att det var 2013-2014 när jag räknade att jag såg över 400 matcher på ett år. Liksom. Så att det blir en del fotboll liksom. Vilket är fantastiskt.
Vad är det som är roligast med det här jobbet?
Jag försöker nypa mig själv i armen varje gång jag står och kollar på en fotbollsmatch. Jag tycker att det är fantastiskt kul. Jag var och tittade på en division 6-match igår. Kanske inte toppfotboll, jag har ingenting med ungdomsfotboll att göra. Men jag älskar att titta på matcher. Jag tycker det är, jag mår bra att titta på fotboll. Så att det är häftigt att kunna ha det som jobb.
Du som träffar en hel del eldsjälar och ledare ute i föreningslivet. Vad är status? Hur ser det ut i svenskt föreningsliv då? Hur mår det?
Det känns som att det är väldigt bra. Sen självklart är det många frågor som föreningar kämpar med. Man märker ju att eldsjälarna blir mindre och mindre. Liksom, och det är få människor som får dra väldigt stora last. Liksom. Men överlag så tycker jag ändå att föreningslivet, i alla fall den delen som jag möter, liksom, att den mår bra. Och det är oftast fotbollsföreningar då.
Och hur ser det ut mellan geografiska områden och sådär? Om vi håller oss till exempel nu är vi i Göteborg. Hur ser det ut i ytterområden? Finns det någon skillnad där?
Den stora skillnaden är väl att det är svårare att få folk att engagera sig i ytterområdena. Och det är en ganska stor fråga som inte, jag har inte alla svaren på det. Men det känns ju som att det är väldigt tufft liksom. Jag tycker att de andra föreningarna som är stabila borde kanske engagera sig mer i. Och stötta de andra föreningarna runt omkring. Speciellt elitföreningar runt om i stan.
Hur skulle de kunna göra det? Hur ser du att sådana samarbeten skulle kunna se ut?
Jag är ju Häckens supporter och har väl alltid tyckt att Häcken borde engagera sig mer i Biskopsgården till exempel. Där det finns väldigt många ungdomar, duktiga ungdomar som förtjänar bättre föreningsliv. För det är någonting som saknas i Biskopsgården, alltså just föreningslivet. Och där tycker jag att man hade ju lätt kunnat liksom stötta upp med tränare, med sina resurser och även vara med och bygga organisatoriskt kring föreningslivet. Det behöver inte vara att man ska starta Häcken. Alltså ett alternativ hade självklart kunnat starta BK Häcken kolon Biskopsgården. Alltså att man startar en filial där uppe för att liksom stötta det. Eller så går man in och stöttar de få föreningarna som finns där genom liksom resurser och sin kunskap först och främst.
Och givet den utvecklingen som vi ser idag, vad tror du om 10 år? Hur ser svenskt föreningsliv ut då? Såklart en svår fråga, men
fråga.
Baserat på din känsla.
Ja, min känsla är att vi börjar gå mer och mer åt det, alltså företagshållet. Att vi föreningar måste anställa folk. Och då har vi problem med det ekonomiska då självklart. Eldsjälarna börjar försvinna och vilka ska ta över. Och det är väldigt svårt att få en förening att gå runt i framtiden tror jag. Och det är väl en skrämmande utveckling som man måste försöka få stopp på nu. Så att det inte blir för sent sen. Liksom.
När du är ute och träffar ungdomar och föreningsaktiva. Vilken roll ser du att föreningslivet spelar för de här personerna?
Alltså jag har ju jobbat med ungdomar liksom på olika sätt. Jag har varit fritidsledare i många, många år. Och engagerat mig i ungdomsfrågor sedan jag var 19 år. Liksom. Alltså, ser man den lilla faktorn är att man faktiskt sysselsätter x antal ungdomar som spenderar x antal timmar på en fotbollsplan eller simhall och då även få bort dem från andra problem. Alltså de timmarna fokuserar de på rätt saker. Det är väl det i det stora hela som är den viktiga delen liksom, som man inte får glömma bort. Att vi faktiskt får möjligheten att fostra och vi får möjligheten att utbilda och få dem att bli goda samhällsborgare. Liksom. Vi har det tillfället. Liksom. Så det är väl den största delen.
När vi har debatten om ungdomsidrott framförallt så är det en hel del prat om problem som föräldrars press, prestationsfokus och så vidare. Vad ser du av det när du är ute? Vad är din bild av den?
Det är väl olika. Det beror på liksom, vilka lag och vilka personer man har att jobba med. Liksom. Men det är klart man ser det. Det är många föräldrar som pressar sina barn även, alltså i fotbollen och även i skolan. Och så där, liksom. Personligen tycker jag att föräldrarna borde... Om man inte väljer att engagera sig i föreningslivet så ska man vara tyst, tycker jag. Och inte försöka pressa sina barn. Och även om du engagerar dig så blir det en annan slags liksom engagemang, och då kanske inte blir så mycket fokus på den enskilda spelaren, utan man blir fokus på ett lag istället, och då kanske man fördelar den energin på ett helt lag istället för en individ liksom. Så att,
man har ju hört lite om de här skräckexemplen, föräldrar som står och skriker vid sidan av planen. Jag som ännu inte har barn som är så stora att de spelar, jag ser inte någonting av det där. Hur illa är det? Vad är det vi ser när du säger att man ser en del av press på barnen? Hur kan det yttra sig?
Jag har ju sett mycket av sånt här, och även mycket liksom skrik på domarna och sådär. Och jag förstår verkligen inte varför man som en vuxen människa ska bete sig på det sättet överhuvudtaget. Men gentemot individer så kan det vara så här, att man försöker instruera barnen till att göra på ett annat sätt. Man instruerar dem till att ta frisparken istället för någon annan som har varit planerad sedan innan via tränaren. Liksom. Så det är mycket sådana små grejer. Även föräldrar som blir arga på sina barn för att de gör ett misstag och sådär. Liksom. Så att det är väldigt blandat. Och det är väl inte så mycket just mot kanske enskilda spelare eller mot sina barn. Utan det är mer mot domarna, tror jag. Det är ett större problem som vi fightas med just nu. Liksom. Och det är väl en jätteviktig fråga att ta upp i alla aspekter och alla liksom, föreningar och ansvariga föräldrar och sådär. För att sådär kan inte fortgå liksom.
Hur ser du på nivån bland föreningslivets ungdomsledare? Vad har vi för nivå på tränarna?
Jag tycker att det blir bättre och bättre. Och det har man ju sett under de här 9 åren. Att lagen börjar spela bättre och bättre fotboll. Om man ser det till rent fotbollsmässiga. Men sen vet jag också att Svenska fotbollsförbundet och även Göteborgs och de lokala distrikten börjar bli. De har blivit bättre på sina utbildningar. Det har blivit mycket bättre utbildningar. Vilket gör att vi får mycket bättre ledare också. Man jobbar mot en, något som de kallar för diplomerad förening. Där man egentligen ska kvalitetssäkra sina tränare och föreningen överlag. Nu är inte jag jätteinsatt på det, men det är väl rätt väg att gå. Så att man hela tiden liksom kvalitetssäkrar. Så att det är väl på gång, och vi har jättebra ledare runt om i landet. Liksom.
En annan viktig fråga som debatteras hett inom ungdomsidrotten är toppning. Är det okej att välja ut dem? Bästa spelarna för att spela den viktiga matchen? Eller ska alla vara med? Var står du i den debatten?
Ja, jag är lite kluven där, och det handlar väl i vilken ålder man är i också. Jag tycker inte att man som barn ska behöva delas in i toppning just. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att vi som vuxna är lyhörda och ändå ser till individen och de som drömmer om att kanske gå hela vägen eller är träningsvilliga och är duktiga liksom. Sen självklart vilken ledare ska kunna se vem som är duktig och inte, det är en annan diskussion liksom. Men jag, när det gäller barn så ser jag inte varför man ska toppa överhuvudtaget. Det handlar om att ha roligt. Sen självklart kanske det finns barn som behöver mer stimulans, och då kanske man ska se möjligheten på nivåanpassning eller att man väljer att flytta upp en åldersgrupp och sådär. Jag tror att man ska vara öppen i det så att man inte får dem till att tappa intresse och sådär. Stimulera ungdomarna tror jag är en ganska bra balans på det liksom. Sen när man kommer upp i åldrarna så handlar det mer om resultat. Och speciellt om vi pratar akademier och så förstår jag att man väljer ut de bästa. Men då är de oftast äldre ungdomar också. Och det är väl den vägen man får. Liksom, vi måste förbereda dem för det som komma skall. Sen, alla går inte hela vägen. Alla går hela vägen kanske förbi akademierna till och med och ta sig ända upp i toppen liksom. Så att det är en väldigt svår fråga, men barn behöver inte toppas överhuvudtaget.
Vi har pratat lite om det här bland annat med Håkan Mild. Där pratade vi om att toppningsdebatten är lite snedvriden, för vi borde kanske prata mer om vad som får våra barn att tycka det är så hemskt att förlora. Att hela ens egen värde står och faller med prestationer. Att det är där vi borde jobba mer.
Ja, absolut. Och det, alltså problemet ligger ju ofta, alltså barn är ju inte dumma idag liksom, eller har aldrig varit dumma, men det är liksom att vi, det är vuxenvärldens problem det här liksom, att vi, samma sak med resultat, att det är vi vuxna som liksom hetsar kring de här frågorna. Jag tror att ungdomarna själva är ganska lugna och ganska medvetna om vad som händer. Också är väldigt, ja, de känner väl själva när de är duktiga och inte duktiga och sådär liksom. Så att man försöker hjälpa med de frågorna. Och det är du helt rätt väg att gå, det ni pratar om i den podden. Jag lyssnar på den podden på vägen hit.
Och på samma tema där så debatteras det mycket om det är okej att räkna poäng eller inte. Får man ett poäng när man lägger mål? Eller la man bara mål och så fortsätter man spela? Där finns det ju väldigt delade meningar. Och var står du där? Det är ju inte riktigt toppningsdebatten, utan det är mer i rens tävlingsmoment i barnidrotten.
Ja, och alltså vi i Göteborg har ju varit lite bortskämda med det. Vi har ju inte räknat tabeller och sådär från 13 år, alltså väldigt länge. Så att jag har liksom inte, när den här debatten blossades upp så förstod jag inte problemet med det, för att alltså tabeller, det är liksom ingen mening med det. Jag tror att man ska prata mer utveckling. Alltså hur utvecklar vi våra barn till att bli en bättre fotbollsspelare? Eller vad man nu har som mål liksom. Sen får vi inte glömma att barn är inte dumma. Jag märker på mina barn, de räknar resultat och de blir sura när de förlorar. Och jätteglada när de vinner. Och vad blir matchen, frågar de alltid liksom. Och de har koll på alla siffror. Det är mer koll än vad vi vuxna har liksom. Men jag tror att det är viktigt att liksom ändå lära våra barn att hantera motgångar, för att jag tror att det kommer gynna dem längre fram. För annars håller vi på att dalta med våra barn, och jag tror inte att det är bra för dem och för oss i framtiden.
Det kanske är för de där skrikiga föräldrarna vid sidan som vi har tagit bort poängräkningen.
Ja.
Så kanske det. Ja, det kanske inte är barnen som behöver ta bort press, utan det kanske vi vuxna som inte riktigt klarar av det.
Ja, och så är det. Jag tror att det är vi vuxenvärlden som har skapat det problemet. För att prata med barn idag så, eller ungdomar idag, så alltså, de har ju koll på resultat, så enkelt är det liksom.
En annan het debatt är ju kvinnors och mäns förutsättningar inom elitidrotten, där vi pratar mycket om huruvida det går att leva på sin idrott och så vidare. Om vi tar den debatten till ungdomsnivå, hur ser det ut för barn och ungdomar i svenskt föreningsliv idag när det gäller förutsättningar såsom träningstider, resurser och så vidare?
Jag har ju väldigt mycket kommunikation och folk hör av sig till mig via bloggens kanaler. Liksom. Och det handlar om ofta, det är liksom ett problem. Alltså ungdomarna eller tjej- och flickfotboll får inte samma förutsättningar, så enkelt är det. Vilket är väldigt, väldigt tråkigt. Och en sån enkel grej som träningstider är ett sånt som, ord som alltid kommer upp. Att de får inte de möjligheterna till att utöva sporten precis som killar liksom. Och det är ju hemskt, tänker jag. Jag hade en tjej som skrev till mig och skrev att hon visste inte om hon skulle fortsätta med fotboll för att hon ser ingen framtid i det. Och det är faktiskt förjävligt att hon ens tänker i de banorna, för att hon ska ju visst kunna förfölja sin dröm och kunna spela hur länge som helst egentligen liksom. Sen allt handlar om nivåer och sådär, men att hon känner redan nu när hon är 16 år att det är ingen idé att jag fortsätter med fotboll för att det finns ingen framtid där. Det är katastrof. Och jag kan ju lova dig att 16-åriga pojkar inte tänker om barnen, utan de ser framtiden för sig och de drömmer om att bli fotbollsproffs och ser en framtid inom det liksom. Så att det är en jättestor fråga självklart. Men jag tror att alltså en sån sak som träningstid, att det är inga stora problem. Det borde vara en självklarhet.
Vi ser ju i vår rapport som vi gör varje år, Newbery-rapporten, att fler och fler, som du säger, framförallt tjejer då, lämnar föreningslivet i en allt tidigare ålder. Och det är ju mycket på grund av att det inte finns några juniorlag. Hur ser du på det?
Ja, det ser man ju speciellt i Göteborgsområdet. Det blir färre och färre damjuniorlag, vilket är jättetråkigt. Men jag tror att, återigen, det som jag sa precis, att jag tror att de blir rätt brända längs vägen. Att man inte känner att det är någon idé att fortsätta överhuvudtaget. Och man pratar ofta så att tjejerna hittar andra intressen. Självklart, det är också en aspekt. Men jag tror att de inte ser någon framtid i det, och då skiter det liksom.
Vi på Newbury bryr oss väldigt mycket om föreningslivet, eftersom dels är det en stor del av vår affär, men vi också har hjärtat i föreningslivet. Ser du vad kan en sån aktör som vi göra för att lyfta framförallt då damidrott eller damfotboll?
Jag tycker ju att fler och fler företag borde engagera sig och öronmärka pengar till dam- och flickfotboll, för att i slutändan handlar det om pengar. En sån enkel grej som fler träningstider, och på det sättet liksom tillåta damfotboll att få samma förutsättningar som killarna liksom. Men det handlar självklart om olika aspekter, men jag tror att alltså fler företag som engagerar, desto mer pengar finns det, och desto fler man kan avlöna tränare, man kan få bättre träningstid som jag sa, och alla de här åka på träningsläger, cuper och allt det där liksom. Och sen en större fråga också är det ju det här med styrelsedelen liksom, att det finns väldigt få kvinnor i styrelsen idag, vilket gör att det blir väldigt mansdominerat och det är väl lättare att prata här fotboll då. Men jag tycker att fler företag borde engagera sig i den fotbollen och öronmärka fängarna.
Om vi säger att det sitter en företagsledare eller någon med en sådan position i ett företag att man kan påverka, hur går man tillväga? Det bästa sättet att hjälpa till?
Jag tror att man måste gå igenom sin egen förening först. Hur ser det ut i vår förening? Hur jämställda är vi och vår styrelse? För det är det handlar om, det är hjärtat liksom. Styrelsen är hjärtat. Om inte det speglar verksamheten så är det väldigt svårt att stå och sälja till en marknadschef eller någon vd någonstans liksom. Om man kan visa upp att det här är vår flyktverksamhet, så här ser det ut i styrelsen. De här frågorna jobbar vi med, de här värderingarna jobbar vi med. Jag tror att det är där man måste börja, att klubben själva bestämmer sig att det är den här vägen vi ska gå. Sen tror jag att det är lättare att sälja in då mot företag när man har en produkt att sälja liksom. För det är det handlar om.
Nu är vi inne på det här med ekonomin. Vi hamnar ju så ofta där. Och du tog själv upp det i början som en av de stora utmaningarna för föreningslivet. När du är ute och träffar föreningar, eldsjälar, de här människorna som engagerar sig i föreningens ekonomi, hur jobbar man idag för att få in pengar?
Det är ju mycket aktivitetsbidrag självklart. Men det som vi har varit inne på också, det blir färre och färre eldsjälar. Vilket gör att det blir större och större frågor att jobba med för de här stackars personerna. Liksom. New Body, Spicy Dream och den typen av bransch tror jag är väldigt viktig. Eller jag vet att det är väldigt viktigt för föreningslivet. Och det är väl många föreningar, inte tillräckligt många föreningar som har fattat att det är en jättebra inkomstkälla. Och det krävs väldigt lite för att få in bra stålar. Och sen är det väl sponsorer liksom. Men samma sak där, en person eller två kan ju inte dra i alla lass liksom. Så att det är väl en jätteutmaning som föreningen har idag just med ekonomin. Hur man ska få det gå runt.
Vi har ju lyft det här tidigare i den debatten kring lokstödet och det aktivitetsbidraget du pratar om egentligen. Det baseras ju idag på antal deltagare och träningstillfällen. Vilket gör att har du svårt att få spelare till din träning till exempel så får du också mindre pengar och mindre chans igen då att få in fler till din förening. Och det påverkar ju framförallt då kanske i ytterområden mer än i innerstan och så här. Hur ser du på det?
Det blir lite av ett moment som bara snurrar runt. Det blir en ond cirkel liksom. Samtidigt som att det är fler och fler föreningar som borde ta hjälp av företag som New Body och den typen av bransch. Fast samtidigt är det väldigt få eldsjälar som kan rodda dem eller administratörer som kan ansvara för de här frågorna. Så det blir en ond cirkel. Och det slår ju tillbaka på ungdomarna idag som inte har möjligheten att utöva den idrotten de älskar liksom. Så att jag tror att man får liksom samma sak där. Man måste stötta upp föreningarna i ytterområdena. Alltså både som företag och även andra klubbar som har stabila föreningar är beredda att stötta upp de mindre föreningarna för att vi ska klara oss. Annars blir det väldigt svårt.
Vi har ju som tradition här i föreningspodden att avsluta med att fråga vår gäst. Vem skulle du vilja att vi intervjuar nästa gång? Eller vad skulle du vilja höra om i föreningspodden?
Jag vill höra massa olika. Men den som jag gärna hade velat lyssna med på och som har en väldigt fin erfarenhet och väldigt bra tankar och väldigt insatt i ungdomsfotboll eller föreningsliv överlag, det är Leif Sjöqvist i sin Backa. Backas pappa, även kallad. Så där finns mycket, mycket matnyttigt att lyssna på. Så han tycker definitivt att ni ska intervjua.
Spännande.
Mm.
Det var jätteintressant att höra ditt perspektiv på ungdomsidrotten. Kanske främst fotbollen, men föreningslivet i stort. Hur kommer din dag se ut nu? Det är en fredag. Ska du ut och kolla någon fotboll idag?
Idag ska jag hem och vabba faktiskt. Okay. Så det blir inte så mycket fotboll idag, men i helgen blir det lite fotboll. Dels turnering med dottern, men även ska jag försöka hinna med lite ungdomsfotboll och kunna skriva om detta på sajten sen.
Och kul, Fredrik, att du ville gästspela.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Då tackar vi för att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni hänger med och lyssnar på nästa avsnitt. Och tackar Rudy för att du tog dig tiden och fortsätt göra det fantastiska jobb du gör med att bevaka ungdomsfotbollen.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Tack.